Det här är P3 Dokumentär.
Bara, det bara smäller ner på sidorna av vägen och så ser vi liksom hur träna bara exploderar. Och vi tänker, vad fan håller på att hända? Liksom, vad är det här?
Och då hör jag att någon skriker bara, ni kan inte ta bilen, det brinner här uppe vid bommen. Ni måste iväg.
Sweden is struggling to tackle a massive forest fire. Emergency services have been trying to contain the blaze that has already claimed the life of one person.
Jag ringde hans telefon. Jag vet inte hur många gånger. Man kom alltid till mobilsvar. Det var liksom, gick inte få någon kontakt, så känner man att något har ju hänt.
Skogsbranden i Västmanland är ju den största branden som drabbat Sverige i modern tid.
Kan ju inte ens drömma om att det ska bli så här som det slutade. Då, när han ringer till mig, den brand han har larmat ut.
Hjälp mig nu!
Vi kommer till dig. Jag har ambulans och brandkår på väg.
Jag vill det.
Du lyssnar på P3 Dokumentär om skogsbranden i Västmanland av Julius Bengtsson och mig, Sofia Sidén.
Nej, jag jobbade, jag körde timmerbil. Hade ju 4 anställda då, så att, nej, men det, allting gick väl upp på jobbet i princip.
Sommaren 2014 jobbar skogsarbetaren Reine Ulén med att lassa timmer i skogen i Västmanland. I många delar av Sverige är det en ovanligt varm sommar. Och den 31 juli när Reine är ute och kör hör han på nyheterna om en skogsbrand några mil därifrån.
Det hörde man ju på radion liksom. Man hade ju radion på i lastbilen hela tiden. Va?
Det brinner rejält i skogen i närheten av Seglingsberg mellan Ramnes och Virsbo. Räddningstjänsten är på plats, men vi har inte kunnat få någon rapport hur släckningsarbetet går.
Man tänkte väl inte så mycket på det förutom att det var torrt i marken och sådär. Det tyckte man ju, för det hade ju inte regnat på flera veckor då. Det var ju snustort. Det var väl inget speciellt man tänkte då på torsdag när man hörde det.
Det är så varmt att glassförsäljningen slår rekord i juli 2014. Värmen och det torra klimatet gör att det råder eldningsförbud på flera håll.
Det var ju något fruktansvärt varmt den dagen. Det var ju vidrigt hett alltså.
Reine bor i Söderbärke, ungefär 5 mil från skogen där det brinner. Där bor också Robert Svensson som är 30 år. Han är lastbilschaufför och jobbar med att köra timmer åt Reine.
Han blev anställd hos mig på våren. Jag har känt han i flera år, träffat han lite till och från. Va? Men vi har väl inte umgått så mycket. Men han var jätteduktig chaufför och allting. Va? Så han började åt mig på vårsidan och körde en virkesbil.
Några timmar tidigare i en annan del av Västmanland kör en markberedare över ett kalhygge. Marken luckras upp så att nya träd kan planteras. Maskinen åker fram och tillbaka i korta halvcirklar. Föraren heter Henrik och han har fått i uppdrag av sin chef och storebror Magnus, som äger markberedaren, att han ska köra just så där för att brandrisken är hög.
Vi kör en anpassad körning så att vi har liksom övervakar det körda området. Vilket man inte gör om det inte är brandrisk. Då åker man i regel figurkörning runt hela hygget. Liksom. Men nu delar man upp det i små partier så att man har koll på där man har varit. Att man kommer tillbaka till där man var nyss.
Magnus Blom driver skogsbolaget MB Skog som har 2 anställda. Magnus vet att det är hög brandrisk men bedömer att det ska gå att köra den här dagen. Och i markberedaren finns de exakta larmkoordinaterna för kalhygget, så att det ska gå snabbt att få dit hjälp om det skulle behövas.
Så vi hade ju med oss 100 liter vatten, 2 trycksatta vattensläckare plus de pulver som finns då till att släcka maskinen med. Då. Vi har vårt vatten och anpassade körning och räddningskoordinater och känner att vi är beredda utifall olyckan ska vara framme.
Vid 13:30 på eftermiddagen ringer Henrik till SOS Alarm och säger att det brinner och att branden då är 30 gånger 30 meter.
Ja, men jag får ju larmet på sökaren. Vi har ju personsökare då.
Brandingenjören Fredrik Eriksson är en av dem som får larmet.
Och sen så åkte vi mot, mot Ramnäs eller mot, ja, där branden var då.
När min bror ringer, då är jag i sommarstugan.
Magnus Blom har semester och spelar krocket med några vänner när det ringer på mobilen. Det är hans bror Henrik som är ute på kalhygget.
Han ringer och meddelar att det brinner. Han har ringt räddningstjänsten. Jag tänker första skedet där att de är på väg. Det är inte så långt att dra slang. Jag kan ju inte ens drömma om att det ska bli, fantisera om att det ska bli så här som det slutade. Då, när han ringer till mig, det är en brand han har larmat ut.
Brandbilar från tre olika stationer kör ut på larmet. Men det tar tid innan någon kommer fram. Samtidigt sprider sig branden i den torra marken.
Han fick ju ringa tillbaka efter ett tag till räddningstjänsten och fråga vart de var. För nu snart kommer det att sprida sig till en stor risvälta som ligger på andra sidan vägen och till skogen då.
Brandingenjör Fredrik Eriksson.
Jag hör på radiokommunikationen mellan våran insatsledare och vårt inre befäl som sitter inne på station här på brandstation på Vallby. De konstaterar att det här måste vara fel väg in för att de hittar inte branden då.
På kalhygget har maskinföraren Henrik försökt att släcka branden själv.
Han tömde två vattensläckare och så tror han att hade en dunk, men han inser att det inte går. Så han sätter sig själv i säkerhet. Och
när de två första styrkorna följer vägen som deras GPS har visat hittar de varken markberedaren eller Henrik som larmat.
Och då så åker vi upp lite längre norrut och åker in nästa väg då. Där ser vi ju att det ryker väldigt kraftigt.
En timme efter att Henrik har ringt SOS Alarm kommer de fram och blir de första brandmännen på plats.
Ja, då brinner det ju ganska kraftigt på ena sidan den vägen. Det ser ut som att det är på väg att sprida sig över den vägen. Och sen är det väldigt mycket rök så att vi ser liksom ingenting av det här hygget, det som man har gjort markberedning på.
Fredrik Eriksson får nu rollen som räddningsledare. Branden uppskattas vara 300 gånger 500 meter stor. Alltså ungefär lika stor som 22 fotbollsplaner. Ingen av skogsvägarna leder vidare till brandens front. Istället tvingas räddningstjänsten köra en omväg på 2,5 mil. Styrkan från Virsbo skickas dit.
När de väl kommer runt där så möter de branden och då är branden väldigt, väldigt intensiv. Så de får ju backa en bit också för att inte hamna mitt i branden. Så den sprider sig väldigt snabbt där.
Innan den här branden har Sverige inte drabbats av någon riktigt stor skogsbrand under de senaste 100 åren. Sommaren 2014 har det brunnit flera gånger, men de andra bränderna har gått att släcka. Och Fredrik är optimistisk även den här gången.
Vår bild är väl ungefär att ja, men det kommer bli kämpigt, men vi kommer ju förmodligen att kunna dämpa den här under kvällen och imorgon bitti när vi kör igång igen så kommer vi kunna få stopp på den här.
Men branden lägger sig inte. När det har brunnit i ett dygn vattenbombas brandområdet av helikoptrar. Ingen har en helhetsbild av skogsbranden och det saknas en samordnad räddningsinsats.
Det ringer i bilen, det ropas på radion så jag hinner liksom inte göra någonting utan att svara telefon och prata radio.
Gunnar Svensson är en av räddningsledarna. När han kommer till jobbet på fredagen är släckningsarbetet svårare än han trott.
När jag tittar tillbaks där de har varit och släckt, då, där brinner det igen. Det har liksom tagit sen. Det är så torrt i backen så att det går inte att släcka med normal vattenbegjutning. Utan man måste ner på djupet i marken för att kunna släcka ordentligt. Så att det tänder hela tiden igen. Det är då jag börjar på att skrika efter hjälp själv. För att jag känner ju bara att ja, jag måste ha hit mera resurser.
Under helgen sprider sig branden norrut. Helikoptrar fortsätter att vattenbomba och man försöker göra skyddsavbränningar. men kommunikationen mellan de olika enheterna brister.
Först senast om skogsbranden som enligt räddningstjänsten sprider sig hela tiden öster om Virsbo. Och räddningstjänsten har inte fått branden under kontroll. Ett 70-tal personer jobbar just nu med brandbekämpningen, men det finns också civila som hjälper till.
Fredagen, då börjar man ju känna röklukten på vissa ställen liksom beroende på hur vinden låg på, va? Men nej, det var väl ingenting. Men sen var det på lördagen. Då hade vi en liten kräftskiva här hemma.
Skogsarbetaren Reine Ulén, som hört om branden på radion i sin Timmelas bil, har bjudit hem några vänner till familjens villa i Söderberke.
På natten då, för det blev en sen natt, så då kände vi av röklukten lite mer här till och med i Söderberke. Men sen på söndag eftermiddagen, då hade vi några vänner här, vi satt och fika nere vid vattnet. Och då låg röken på, alltså vinden låg på här mot Söderberke, så vi såg, vi bor ju liksom i en liten vik då, så vi, alltså det var hela viken var ju rökfylld då. Alltså man såg inte ens över till andra sidan. Och då börjar man tänka liksom att det här är ju inget då.
På kvällen blir situationen så pass allvarlig att brandmän kallas tillbaka. Arbetet är för riskfyllt. Fredrik Eriksson igen.
Står man i vägen när en fullt utvecklad kronbrand går, då dör man. Eller blir åtminstone väldigt, väldigt skadad. Så att hade man blivit kvar där, så är det stor risk för att brandmän hade blivit allvarligt skadad eller dött då. Brandspridningshastigheten är ju så att man får springa för att inte att branden ska komma i kappen.
På en utomhusscen i Norberg spelar Anja Landgre och Kenneth Risberg teater.
Alltså det här var slutskedet på de sista föreställningarna vi spelade. Så började det regna ner såna här brända barr över scenen, över folk som satt och tittade där också.
Skådespelarparet bor i en villa med sjötomt nära Engelsberg, ungefär 1,5 mil från teatern.
Jag tror inte vi tänker så mycket. Vi vänjer oss vid den där röken. Och Anja, som är min fru som spelar med i pjäsen, hon cyklar ju in till Norberg varje dag och i den här röken. Och jag själv också går omkring i den där röken och man tänker, det är långt borta så där. Vi var inte rädda på något sätt. Vi sa som skämt någon gång, det är tur att vi har sjön, vi kan ta båten och sticka. Så där. Det sa vi som skämt.
Måndagen den 4 augusti är branden inne på sitt fjärde dygn. Ett dygn som i media kommer att kallas för den svarta måndagen. Men den dagen vet ingen hur elden kommer att sprida sig. Kenneth och Anja åker hem till villan nära Engelsberg efter sin sista föreställning.
Då blir jag orolig, för då tycker jag att det är någonting som inte stämmer. Då är det någonting som gör att jag vill att vi ska åka i alla fall härifrån. Det är någonting med ljudet och någonting med värmen och någonting med solen. Det är någonting konstigt i luften.
Jag börjar väl som vanligt på måndag morgon då vi tre någonting åkte hemifrån.
Skogsarbetaren Reine Ulén är den dagen ute och jobbar i skogen vid Engelsberg. Inte långt ifrån Anja och Kennets hus.
Maskinerna gick där nere och avverkade, så det hade vi varit område. Så att jag åkte dit och körde några last därifrån på måndagen då.
Innan Reine åkte hemifrån den morgonen kollade han upp att branden inte hade spridit sig till hans jobbtrakter.
Alltså vi hade ju radion på hela tiden, för att det var ju rökigt i det här området. Men det enda man pratade om då, det var Salabranden. Sen mera på förmiddagen, mitt på dagen någonting, då började man prata om Virsbo och Gammelby. Sen att det var ju något fruktansvärt varmt den dagen. Det var ju vidrigt hett alltså. Men nej, sen på eftermiddagen där, så då ringde jag Robban då och vi skulle ha skiftbyte. Och det var ju inga problem. Han skulle ju komma och vi skulle träffas runt 4:30 ungefär.
Lastbilsföraren Robert Svensson, som jobbar åt Reine, är hemma hos sin bror Stefan och fikar innan han ska gå på sitt kvällsskift.
Då pratade vi om skogsbranden och sådär, så att han liksom hade ja, men koll på läget och satt med mobilen och kolla Aftonbladet och följde liksom hela utvecklingen. Och dagarna innan där så pratade vi en hel del om det också, i och med att jag hade jobbat på räddningstjänsten och var på ambulansen, och liksom han frågade om jag visste något mer och hur det gick och så.
Robert, som är 30 år, en social kille som ställer upp när det behövs. Han har alltid varit intresserad av motorsport och att meka, men han är också försiktig och skulle inte ta några risker, säger Stefan.
Han var nog lite feg så att han skulle aldrig ha vågat åka dit om han trodde att det skulle finnas en risk för att det skulle bli någon fara med branden. Då hade han aldrig åkt dit och så. Och varken han eller jag kunde väl kanske tänka att det skulle vara någon fara eller att han skulle vara i något riskområde, för det var ju många mil ifrån som det brann då, så att det skulle vara säkert.
Robert åker iväg mot Engelsberg där han ska möta upp Reine. Samtidigt sprider sig branden norrut och är nu på väg mot Gammelby, drygt en mil från stället där Robert ska hämta timmer.
Det var ju även röklukt i Söderberke och det var ju ända upp till Mora som man kände röklukt. Så att det är klart att många pratar väl om den och varför man inte fick kontroll på den och var den var då och så. Det var väl ingen som kunde tro att det skulle vara någon fara när han pratade om att åka till Engelsberg och hämta timmer. Det var liksom en vanlig dag på jobbet liksom så. Han var nog lyckligt ovetandes när han åkte till jobbet den dagen. Det tror jag.
Vi fick order att vi skulle liksom vara färdigpackade 3. Att vi skulle mötas vid sopstationen.
Polisen börjar knacka dörr i Gammelby och uppmanar invånarna att ge sig av den eftermiddagen. P4 Västmanland intervjuar boende.
Och då tog polisen uppgifter på oss alla och frågade om vi hade någonstans att ta vägen och sådär. Det gick ganska lugnt till, men alla var ju liksom lite småstressade. Och det var bilar i långa köer för att komma därifrån.
Under den svarta måndagen femdubblas brandens storlek. Runt den numera nerbrända skogen är det mer än 6 mil i omkrets. Skogsentreprenören Magnus Blom, vars markberedare startade branden, följer nyheterna.
Vi håller ju bra utkik och tittar på nyheterna som man aldrig gjort förr. Men det låter ju rätt så lugnt fram till dess. Över helgen där liksom, ja men den är inte släckt men den är under kontroll och så. Men sen på måndagen då var det ju riktigt kört. Då när de skulle till att evakuera. Och det säger de ju också, det finns ingenting att göra då. Det är bara att fly. För det går inte att stoppa en sån brand, för det var tropisk hetta och jättestarka vindar.
Magnus Blom tänker mycket på att det var hans markberedare som orsakade den första gnistan när han ser på tv hur branden växer.
Ja, men det är ju en hemsk känsla att vara inblandad i den. Så folk får fly och evakuera. Det var hemskt.
På måndagen är det 30 grader i luften och luftfuktigheten är lägre än 30% i Västmanland. Ett fenomen som inom brandbekämpning kallas för 30-30. Elden får ett eget liv, skapar sitt eget klimat med stormvindar som knäcker träd och skickar iväg gnistor flera kilometer. Nu går staten genom länsstyrelsen in och tar över ansvaret för insatsen. Den stora skogsbranden börjar betraktas som en nationell angelägenhet.
Har man såna här händelser så krävs det kontinuitet i ledning.
Lars-Göran Uddholm har varit Sveriges insatschef efter flodvågskatastrofen i Thailand 2004 och har arbetat med flera andra internationella kriser. Nu är det han som blir nationell samordnare med helhetsansvar för räddningsinsatsen. Och han vill ensam leda krisarbetet från början till slut.
Man kan inte hålla på med avlösning och ofta kanske inte få med alla fakta. Omgivningen vet inte vem som leder, det är allmänt diffust. Det kräver en tydlighet i ledning. Jag såg några inslag som var gjorda från Ramnes när man intervjuar räddningsledningen. Och tittar man på klockslagen när de sändes och jämför med den brandutveckling som var i verkligheten, så kan man inse att man hade inte koll på vad som hände.
Vid 16:30 på måndags eftermiddagen när skogsarbetaren Reine Ulén fortfarande ute och kör timmer i Engelsbergstrakten. Han har varit igång sedan 3 på morgonen och ska snart bli avlöst av kollegan Robert Svensson.
Och sen när jag kommer ifrån Krylbo så ska jag svänga upp emot Engelsberg. Det var lite mer rök eller någonting. Och jag tänkte jag ringer mamma bara för att kolla med henne. Nej, sa mamma, det är liksom... Det är inga problem. Elden är i Gammelby. Det är det enda man pratar om. Liksom. Nu ska de evakuera Gammelby, men här är det ingen fara. Liksom. Så ringer Robban efter en stund och så säger han så här, jag blev stoppad av en polis nere i Engelsbergskorset. Så. Jag fick inte åka åt Vispahållet för att man håller på att evakuera Gammelby och det är så rökigt efter vägen så man vill inte ha någon trafik där. Här så, men häråt då? Nej, men det är ingen fara. Det var liksom inga problem.
En bit upp i skogen möter Reino och Robert några skogsentreprenörer som säger att de har flyttat sina maskiner till en vändplan utifall att branden skulle komma ditåt nästa morgon.
Att det skulle vara just då liksom att det kommer eld, det tänkte ju inte vi. Sen åker jag och Robba ner ifrån skogen igen och ner mot stora vägen. Och så säger Robban liksom att det ser ut som det lyser där borta liksom längre in i skogen liksom en bit bort. Och ja, så jag titta lite. Ja, men fan, det ser ut som det brinner, sa jag. Ja, och så hann vi inte med att säga det. För sen började det slå ner som alltså stora kula, alltså det är svårt att beskriva, men som stora brandbomber. Som bara det bara smäller ner på sidorna av vägen och så ser vi liksom hur träna bara exploderar om man säger så. Så blir det alldeles svart, helt svart framför bilen. Vi ser alltså ingenting, kanske ser bara några decimeter framför vindrutan. Det är kolsvart. Och vi tänker, vad fan håller på att hända? Liksom, vad är det här? Och sen nästa sekund blir det bara orange. Då blir allting orange. Och då ser man liksom bara mörka skuggor utav träna, liksom, hur de böjer sig. Då kommer själva eldstormen och eldväggen. Och vi ser hur träna liksom, som svarta skuggor böjer sig. Vi har ju panik, man förstår inte vad som händer. Jag skriker till Robban liksom att vi måste härifrån backa och då hade vi liksom precis passerat en liten stickväg. Och så sa vi, backa in på den där så vänder vi liksom. Och så backar vi och så smäller det till och då har det liksom blåsit ner trä bakom oss. Jag sa det, nej men gasen i botten framåt, vi måste därifrån liksom. Så han trampar gasen i botten och så åker vi framåt. Och sen hur långt vi åker, det vet jag faktiskt inte. Men till slut så ligger det ju trän över vägen som vi inte kan komma förbi. Så att vi hoppar ut och Robban är snabbare än vad jag är. Så att vi springer åt det hållet vi kom ifrån. Och jag snubblar alldeles bakom bilen. Och när jag reser mig upp så då ramlar ett stort trä över vägen. Ett jättestort trä över vägen som bara ligger och brinner som en stor fackla. Och då är Robban borta i eld och rök och allting. Jag ser inte honom. Och jag kommer ingenstans. Jag är kvar där.
Elen går här. Och vi ringer upp till vår granne som bor uppe i Stabäck. Och han säger att jag ser ingenting här alls. Det är lugnt här. Solen skiner och det är helt lugnt.
Skådespelarparet Anja och Kennets hus nära Engelsberg ligger bara några 100 meter från platsen där Reino och Robert har fastnat i elden.
Och sen blåser det konstigt och både Kenneth och jag går ut och tittar. Men det är något som är konstigt. Och jag säger, nu åker vi. Alltså, jag vill att vi åker nu. Så jag gör mig i ordning lite och så ska vi gå till bilen. Så jag tar med mig plånboken ungefär, en liten väska. Alltså inte med någonting i, förstår du, min handväska. Vi ska bara åka och se var det brinner, eller vad är det, frågan om. Och då när jag sitter där, då ringer min mobil.
Och då hör jag att någon skriker bara. Ni kan inte ta bilen, det brinner här uppe vid bommen. Ni måste iväg.
Och då får jag panik. Då får jag panik. Jag är en ganska lugn människa, men då får jag panik. Och skriker fullständigt utav mig på på Kenneth att han ska komma och vi måste ta bort den.
Det börjar brinna på våran gräsmatta. Jag springer omkring med en piassava-kvast och släcker eld. Börjar brinna lite här och så börjar brinna där och så släckte jag det. Och sen sticker Anja ner och jag hör henne hur hon skriker. Liksom, Ken, du måste. Och då hör jag, alltså elden är ju, det är ett ljud också från elden som är, om du har stått ut på Arlanda, du vet, när planen startar så där, va? Det är ett jäkla ljud. Och så hör man hur träden liksom bryts av och det där faller ner så där.
Och jag bara skriker faktiskt och då brinner våran gräsmatta och då hör jag dånet och jag bara skriker och skriker att Kenneth ska komma, kom och springer ner för bryggan mot båten.
Och då tänkte jag, men nu är det dags. Och jag springer ner mot Anja. Men så springer jag in igen i huset. Och jag tar med mig katten. Så här inifrån. Och datorn. Datorn och katten. Och katten hoppade ur famnen så fort jag kom ut. För det var, jag tror det var 34-35 grader varmt. Och 15 sekundmeter. Så, ja, det var som en blåslampa. Alltså det var verkligen varmt och den här röken som gjorde att man inte såg så mycket. Och det gjorde att han blev otroligt rädd och kastade sig ur famnen på mig. Men då hade jag inte tid att springa efter honom utan då bara fortsatte jag ner till båten. Och jag har fortfarande de där skriken i mitt huvud. Att Anja skriker att vi dör.
De hinner precis sätta sig i roddbåten och lämna land när bryggan brinner upp. Det blåser kraftigt på sjönsnyten.
Dessa enorma vågor, det gick inte att ro. Alltså de var så höga så jag fick inte tag med årorna i sjön. Sen kommer då våran granne, sommargranne som vi har här. Och han har försökt att köra upp för backen. Men han kommer bara halvvägs, sen faller det liksom brinnande träd framför bilen. Som tur var framför bilen, inte bakom. Och han har två barn i bilen. Som är 10-11 år. Så han backar hela vägen ner igen till sitt hus där nere vid sjön. Och sen så ställer han bilen där, hoppar i båten, sätter igång den. Och då skriker jag till honom att det går inte att ro, kan inte du dra oss? Och då har vi en lina i båten och då slänger Anja den till den andra båten. Och när han kör iväg, då spänns linan och då flyger Anja i sjön. Hon hänger liksom i knävecken fram i fören.
Jag förlitar mig bara på Kenneth nu. Alltså jag har ingen förmåga själv längre. Och klara mig, känner jag. Alltså vi måste göra det tillsammans med Kenneth kommer. Och han kommer att dra upp mig. Och det gjorde han också. Alltså jag har liksom överlämnat hela mig åt Kenneth. För det var bara en sak. Och det var att han skulle förstå att vi skulle iväg. För, på något sätt. Och att jag inte klarar biffen längre.
Och när vi precis hade kommit runt liksom en liten udde där man tänkte, nu är vi i säkerhet, då var bensinen slut i motorn. Då när man stod still där ett tag så tänkte jag, men detta kan inte vara sant, ska vi ändå bli utsatta på något sätt?
De har en extra tank med sig och till slut kommer de över till andra sidan. Där väntar en av grannarnas vänner med en bil som tar dem till Norberg.
Men just när vi når land, då är tanken bara att vi lever, att ingen av oss är död.
Några hundra meter från Anja och Kennets hus är Reine Ullén kvar på väg 668. Han är nu helt själv och är omringad av elden. Robert har försvunnit bakom brinnande träd.
Och man hade som panik och liksom den här hett. Och allt som var runt omkring, så man, jag ropade väl och försökte liksom, men alltså det här var ju det var ju som en storm. Det bara knakade, brakade, dånade, hade sig, så alltså hörde ju knappt sina egna tankar. Det var ju sånt jävla oljud liksom i det här stormen som var, va? Och Robban var borta liksom, och, ja, man hade väl tanke på att försöka klara sig själv.
Han börjar gå längs vägen och tar sig genom eldstormen som härjar på båda sidor och går mot sin timmerbil som står parkerad längre bort.
Jag tänker, fan, den här är ju stor liksom, den här kan jag fly med. Det här kan jag komma ifrån med. Och starta den och ska försöka åka.
Motorn går igång men dör sen av syrebrist. Utanför hytten ser Reine hur elden bara blir mer och mer intensiv.
Jag hoppar ur lastbilen igen, vet jag, och sen kommer jag ut på den asfalterade vägen igen. Det var ju lågor överallt liksom, men asfalterade vägen var enda stället som inte brann på. Men det var fruktansvärt hett. Det var så jävla varmt. Då ser jag i alla fall på sidan av vägen så är det en stor trä som har rasat. Och då är det liksom en rotvälta upp, va. Och då ser jag att det är ju vatten vid den här rotvältan. Det är blött under. Så jag tänkte, jag hoppar ner där och plaskar mig med vatten liksom. Och så har jag ju liksom den här roten på bakom ryggen, va. Så då känner jag mig lite skyddad i alla fall. Så jag hoppar ner där och sitter och plaskar mig med det här vattnet och svalkar mig lite. Och hur länge jag sitter där, det vet jag inte. Då kommer det ju bara en eldvägg upp emot mig i dikeskanten. Och emot den här rotvältan. Och då kastar jag mig liksom upp på den här stora vägen igen. Eller ja, den här asfalterade vägen. Och där blir jag liggande mitt på vägen. Och då inser jag liksom att det här, det går inte längre. Utan det här kommer att sluta med att jag kommer att dö här uppe. Då bestämde jag måste ringa min fru Camilla liksom och få säga adjö. Det var liksom det enda jag hade i huvudet. Jag måste ringa till henne, jag vill höra hennes röst, jag vill säga adjö, jag vill att säga åt henne att hon tar hand om barna och ja, att jag älskar henne och att hon ska sköta sig om sig liksom. För jag förstod att det här går inget bra.
Reines fru Camilla är i stallet med två av deras barn.
Jag har nästan alltid telefon med mig, mobilen, men inte när jag rider, då lägger jag den i bilen då. Och egentligen var det meningen att jag skulle följa med ut. Men precis när jag skulle börja i ordning min häst så tänkte jag att jag struntade i det. För att jag hade bara dumma tofflor. Så det gick väl bara en stund när de hade ridit iväg. Så ringer Reine och säger att han är fast.
Hon får ju fullständig panik hon också. Och får med sig en gemensam vän som också var i stallet till oss då. Sen ja, ropar hon väl till någon annan och tar hand om barnen liksom då.
När de lagt på ringer Camilla till SOS, men hon har inte förstått att Reine är mitt i branden, så när hon ringer larmcentralen anmäls händelsen som en trafikolycka.
Lador börjar antändas då när vi kör förbi, alltså bara så här, ser man hur det tar sig i väggen av strålningsvärmen då.
Brandmännen och vännerna Björn, Tommy och Mikael har precis hjälpt till att evakuera boende i Gammelby. De får nya order om att åka mot Engelsberg.
Så vi tänker, åh jäklar, nu börjar byggnader. Vi visste ju inte hur mycket byggnader som hade brunnit. Det har vi fått veta efterhand då. Nu är det byggnader också, tänkte jag då. Jäklar, vilken skogsbrand.
Björn kör tankbilen medan Tommy och Mikael står vid vattenkanonerna på taket. De är klädda för att evakuera folk. Tommy Tyke.
Jag och Micke står ju t-shirts och vanliga stationsbyxor och sen har vi solglasögon för att slippa undan den värsta röken då.
Samtidigt försöker SOS få ut hjälp till Reine.
SOS hade ju så knapphändiga uppgifter, va, så att det blir så att SOS ringer upp mig när jag ligger där i skogen. Det samtalet kommer inte jag ihåg, jag har bara hört det efteråt, va, och men då får de information då att jag sitter fast i elden och var jag är någonstans då.
I samtalet hör man hur förtvivlad Reine är. Från SOS Alarm.
Hallå Reine.
Hjälp mig nu.
Vi kommer till dig. Jag har ambulans och brandkår på väg.
Jag vill inte.
Vi kommer Reine. De är på väg.
Vänta på vad jag brukar se det snart.
Men jag hör direkt att det är fruktansvärt och katastrof. Alltså jag har ändå jobbat i 28 år och hört många skrik och många vädjan. Men det här, det går ju in i ryggmärgen.
När larmoperatören Lisa Bäckström på SOS Alarm pratar med Reine förstår hon att han inte alls råkat ut för en trafikolycka som de trott.
Han är jättenära elden. Han står i något slags inferno. Det hörs ju. För jag hör det här sprakandet runt omkring. Det är ett väldigt dån.
Lisa ringer på eget initiativ upp en insatschef på räddningstjänsten. De har ingen tid att förlora.
Jag tänkte, jag måste bara få fram tydligt vad som behövs. Reine måste vattenbombas i området eller över honom så att han inte brinner upp. Här och nu. Och jag tar upp samtalet igen som jag inte har lagt på med Reine. Men det sista jag hör är att han skriker, jag brinner upp. Och sen så bryts samtalet.
SOS tappar kontakten med Reine. Under tiden har Reines fru Camilla och deras vän kommit fram till Engelsbergskorset. Men där blir de stoppade vid en avspärrning.
Och när vi kommer ner dit så är det ju brandbilar och ambulans och polis och militärer i full aktivitet då när vi kommer dit.
De går ur bilen. Camilla ringer till Reines mobil och nu svarar han.
Jag hör ju paniken i hans röst. Han är ju säker på att han ska dö och att han brinner upp helt enkelt. Jag försökte ju lugna han och jag såg ju brandbilen åka in emot han. Så jag trodde ju att snart så får han den hjälpen han behöver. Men det var bara det att jag såg ju att brandbilen kom tillbaka. Fast jag berättade ju aldrig det för Reine.
De tre brandmännen och vännerna Björn, Mikael och Tommy är framme vid Engelsbergskorset.
Där är det 20-30 personer som står och vinkar så här och bara vevar och är alldeles... Och vi funderar, vad är det som har hänt här? Vadå, är branden redan här? Vad vi inte visste det var att den hade till och med gått förbi Engelsberg. Och den hade ju till och med hoppat över en sjö som heter Snyten och brann på andra sidan då. När jag går ner och ser en dam, tårarna bara rinner på honom så här. Och
det är Reines mamma han möter.
Då tar hon kontakt med mig med ögonen så här och säger att min son ligger där uppe. Och han håller på att brinna upp. Snälla, gör någonting. Och jag blev ju väldigt förvånad för att vi tänkte ju att här kan ingen leva. Alltså det var som träskelett bara. Alltså allt som kvistar, löv, barr hade ju brunnit upp. Backen var som en... Det var som en glödbädd hela marken in i skogen med en liten vit aska ovanpå. Det såg nästan datanimerat ut. Det såg inte verkligt ut. Nästan som att om man tänker er Sagan om ringen när de går in i det här Mordor. Ungefär så alltså, såg det ut. Jag springer ikapp Micke och Tommy och berättar det här. Och Micke, alla vi tre, Micke och Tommy och jag, alltså, vi måste ju göra något. Vi kan ju inte lämna han där. Vi visste ju att det var inte så farligt med branden bakom de här träden där uppe då. Så Micke säger ju att ja, men det var ju röken som var det farliga. Om vi hade rökskydd då skulle det gå.
Björn ser i ögonvrån hur en annan brandbil kör iväg. Han springer i kapten, bankar på dörren och får loss två rökskydd med syrgastuber. De bestämmer att Tommy som jobbat i nästan ett dygn och är trött ska stanna vid radiokommunikationen i bilen medan de andra två ska leta efter Reine, Tommy Tyke.
Vi bestämmer att om 10 minuter ungefär så ska vi försöka kontakta varandra. Jag känner redan där att om det här går åt helsike så det känns som det ska vara mitt ansvar att berätta för familjer och sånt om det skulle gå åt skogen för dem. Ja, efter det så begär de sig över stockarna som ligger över vägen och in i röken och dimman.
Nere vid korsningen fortsätter Camilla att ringa till Reine.
Det var ett adjö-samtal, det var det. Men man hoppas ju ända in i det sista att det inte ska sluta så att hjälpen skulle komma fram. Men det är klart att man ibland trodde, när man såg brandbilarna komma tillbaka, man var ju fruktansvärt frustrerad och framförallt maktlös.
Jag ville ju ge upp till slut. Jag sa det att jag vill inte ringa mig mer, jag orkar inget mer. För så var det faktiskt, jag pallar inte längre. Så jag ville bara somna in, jag ville bara få slut på alltihop och jag ville bara somna till slut. För det gjorde så ont.
Jag trodde ju att han hade blivit medvetslös, helt enkelt. Men han stängde ju av telefonen, han orkade ju inte prata längre. Så då var det ännu mer panik. Att jag sa ju till ambulans och räddningspersonal allihopa att han, nu är det kört, att nu är han medvetslös, nu är det riktigt bråttom.
Jag har väl aldrig känt mig så liten och rädd någon gång i hela mitt liv som när jag insåg att det här är slut här uppe. Och min skräck, jag har haft dödsångest i hela mitt liv. Varför, det vet jag inte riktigt. Och alltså min skräck, det är liksom att brinna upp och ja, dö. Och nu ska jag ju bägge två.
Reine ligger på vägen och orkar inte röra sig längre. Hans arbetsskor har stålhätta och det känns som att fötterna kokar av värmen. Han tar av sig skorna och ställer dem bredvid sig på vägen och håller händerna för ansiktet.
Någonstans mitt i där, då vet jag att liksom skinnet spricker på fingrarna. Det kommer jag ihåg när jag låg där. Liksom. Och det gjorde ju så fruktansvärt ont. Men då var man ju ändå så apatisk så att man brydde sig inte helt enkelt. Det gjorde bara så jävla ont.
Björn och Mikael, som har fått på sig lufttuber på ryggen och mask över ansiktet, börjar att leta efter Reine.
Så vi går där och ropar och letar och hittar ingenting och... Men efter ett tag så ser vi en timmerbil. Och tänkte, vi fick ju höra att det hade varit en trafikolycka, så vi tänkte att det måste ju vara här någonstans då.
Plastdetaljerna på hytten har smält. Lacken har släppt. Men de hittar inte Reine.
Jag kommer ihåg att jag kollade in i skogen och så tänkte jag att ligger han där inne, då är han ju en kolbit i princip. Och då ser jag någonting som, fan, brinner det på vägen? Nej, säger Micke, det är ju billysen. Går vi fram och det är en liten skåpbil. En sån här, bara två säten fram och ett skåp bak. Letar i den, letar runt den och så ropar vi igen och skriker och då hör vi någonting längre bort.
När jag hör liksom de här rösterna, då alltså någonting inom mig, alltså i och med att jag haft den här dödsångesten, så någonting inom mig liksom bara, ja, jag får räddning. Nu ska jag härifrån. Punkt slut.
Björn börjar springa och röken skingrar sig.
Och då ligger han där. Rakt lång på vägen med skorna snyggt uppställda. Illa bränd. Armarna ser för jäkliga ut på honom och ansiktet med. Då. Och jag kommer ihåg att jag lutar mig över honom och tänker, åh herregud, det här blir jobbigt att bära. Jag tänker så här att jag chansar. Kan du resa på dig, frågar han.
Jag är bara lycklig liksom att jag ska komma och liksom att det här fixar vi. Så att med hjälp av dem då så reser jag mig i alla fall upp. Och de tar tag i mig under armarna. Så det gick jag sönder liksom. De spräckte mig ju där då.
Och jag försöker få på han sina skor. Det går inte. Jag försöker med mina skor. Det går inte. Micke ger han lite frisk luft från masken då, ger han då. Och så ska Micke sätta på sig den här masken igen då, men då är det fullt med skinn i masken så där och ja, så han är väldigt så där. Men vi börjar gå och så kommer vi till den här skåpbilen. Och Micke säger till mig så här att Björn, ska vi testa om bilen startar? Och jag tänkte för mig själv, åh visst, ärtgärna, försök du, du ser väl hur det ser ut. Han hoppar in i den här bilen, den startar på en gång. Och då öppnar vi den här sidodörren på den här skåpbilen och lägger in Reine där.
Och det var massa bröte och grejer och de, ja, jag ramlade väl ner i mitt bland yxor och sågar och grejer där. Då, men, och bena hängde ut.
Sen kommer vi fram till, det hade ramlat ner fler trän över vägen. Så vi kunde inte lyfta undan, den var ju rätt så tunga. Så att då fick vi ta ut den ur bilen igen då, så vi kunde bara åka en 400 meter kanske.
Med stöd under armarna lyckas Reine långsamt ta sig fram. Men ner till korsningen där en ambulans väntar är det drygt en kilometer.
Då ber han ju så här ibland att han nästan svimmar av. Då tänkte jag så här att fan, har vi haft jävla nu? Alltså, vi skulle kanske ha bara väntat där uppe och stabiliserat han. För jag visste ju att en styrka var på väg till då, från andra hållet. Men som tur var gick vi ju, för de kom ju inte fram.
I brandbilen några hundra meter bort väntar Tommy Tyke. Han plockar fram en stege som de kan bära Reine på och börjar gå för att möta dem på vägen.
Då kommer det tre gestalter ut ur dimman där. Alla ser ut att vara skapligt välmående. Då Ja, det går inte att beskriva, men det är skönt. Jag kommer ihåg när jag kommer fram med stegen till honom och liksom säger att ja, lägg det här så ska vi bära ut dig. Han lägger handen på axeln på mig. Reine är ganska stor, han, så att får en klapp på axeln och hårt tag och sen säger han så, du grabben, har jag gått hit då går jag fan hela vägen. Och det var häftigt kanske.
De har tagit sig ur den värsta röken och Reine stapplar vidare.
Ambulansen kunde inte ta sig upp dit där vi var. Så vi la in han i bagageluckan på en sån här hyrbil. Och det var det sista vi såg av Reine då när han bränner iväg. Det är fötterna som står ut genom ur den här bagageluckan. Då.
Man gör väl en liten high five och bra jobbat och så här. Och... Men det föll väl en tår från alla kind för att någonstans kände man ju ändå att det var väl okej då.
Sen började vi diskutera om den här om Robban då, som var kvar där uppe. Vi fick polisen att pejla in hans mobil och lite sådana grejer. Men de fick ingen kontakt med mobilen då. Så då tog vi ett beslut att inte gå upp igen. För han kanske hade klarat sig att vara vid nästa by då, Hästbäck. Det visste vi inte då. Och dessutom som kom avlösningen då. Alltså nya friska brandmän då.
Jag hade ju sett på Aftonbladets app där att det hade blivit att man hittade en chaufför som var brännskadad och så, men jag hade liksom inte kopplat samman med att det hade någonting med Robert att göra överhuvudtaget, utan det var liksom ja, en nyhet som alla andra liksom så.
Roberts storebror Stefan har precis kommit hem efter att ha tränat.
Vid 9:30 så ringde telefonen, det var min mamma som ringde och sa att de hade ringt ifrån en sån här vägtransportledare och frågat om Robert var hemma. Och hon visste ju ingenting och sa nej, det tror jag inte, och de har inte hört någonting av honom. Jag ringde hans telefon, jag vet inte hur många gånger, och man kom alltid till mobilsvar. Det var liksom, gick inte få någon kontakt, så kände man ju att något har ju hänt. Man har ju ändå hoppet att han kanske tog sig därifrån och tappade telefonen eller hade den kvar i bilen. Eller ja, att han hade liksom kommit iväg. Och det fanns ju någon sjö i närheten man hade kunnat ta sig dit. Och, så. Sen kom jag in till ambulansstationen då, till mina jobbarkompisar, och de hade ju kört hans chef till Västerås sjukhus. Och de ja, sa ju att det var ju en enorm brand. Alltså de hade aldrig varit med om något liknande. Det hade ju egentligen ingen där. Att det var liksom, gick inte att ta sig fram där och det gick inte att undersöka området. Och det var ju liksom katastrofala liksom scener där. Och de kom inte ens i närheten med bilarna. Och då förstod man ju liksom på något vis ändå omfattningen av det hela och hur pass allvarligt det var. Sen när han inte svarade och så heller, så tänker man att det måste ju ha hänt någonting.
Stefan ringer till polisens kommunikationscentral. Han lämnar sina kontaktuppgifter och ber dem återkomma.
Det är kanske inte något besked som de brukar lämna via telefon, men i och med att jag stötte på så pass mycket och ville veta så ringde de och sa att de hade hittat en kropp då till sist. Och det här var 2:00 på natten. Det var en svårt bränd kropp som inte var identifierad, men att de hade hittat en plånbok då med Roberts körkort där. Och ja, att det stämde in då för övrigt på placering och ja, annat. Då. Han hade någon smycke på sig som stämde in och lite så. Och då snurrar ju liksom tankarna att ja, men man hade nog liksom svårt att ta in det på något vis, att det hade hänt. Då ringde jag mamma och pappa när jag var på väg hem och så var det väl liksom, tankarna snurrade väl hela natten där. Sen gick inte så någonting den natten då, utan det var liksom kaos i allting.
Brandmannen Björn Svensson, som var en av dem som räddade Roberts chef Reine, kan inte heller somna den kvällen.
Men det är någonting man har känt, att man inte gick upp där. Alltså det var jobbigt. Den natten sov jag ju inte en blund, tänkte ju på allt det här såklart. Dagen efter skulle jag upp och jobba igen, åkte in mot Västerås. I Surahammar får jag upp en sån här nyhetsapp att en person omkommen vid Hästbäck. Och, vad fan, tänkte jag. Stannade där i Sura och tänkte, aha, vi skulle ha gått upp. Liksom. Man känner det här, varför försökte vi en gång och inte andra? Sådär. Men startar bilen igen, åker in till Västerås. Och den första jag möter är den person som hittade Robban. Och berättar då att det var förmodligen ingenting vi hade kunnat gjort ändå då.
Reine Ullén sövs ner och flygs med helikopter till universitetssjukhuset i Linköping. Där ska hans brännskador bedömas och behandlas. Men Reine vaknar redan efter några dagar.
Det var väl ingen som var beredd på det, men både mamma och Camilla var väl inne på mitt rum då när jag hade vaknat upp. Och jag förstår väl ingenting, förmodar jag liksom kunde inte prata, för jag hade då sån här respirator i halsen då, så att jag kunde inte säga ett ljud eller någonting. Men det första jag hade gjort, det var liksom att titta på Camilla, och så hade jag mima då Robban till henne, för jag visste ju inte hur det hade gått för honom. Och då på något vis hade jag väl sett på henne liksom att det hade inte gått något bra, och förstått då att han hade omkommit, va? Så då hade jag bara slutit ögonen igen, och sen hade tårarna runnit på mig.
Branden är en fråga för regeringen, och nu åker landsbygdsminister Eskil Erlandsson och försvarsminister Karin Enström till Västmanland.
Det är oroande. Det här är ett mycket allvarligt läge. Det är den största skogsbranden i Sverige under modern tid. Och det är allvarligt. Det är människor som har omkommit. Det är människor som har skadats svårt. Det är stora värden som har förstörts och riskerar att förstöras. Och här gäller det nu att rädda liv och att förhindra spridningen av branden.
Skogsbranden blir också en internationell nyhet. Euronews rapporterar.
Sweden is struggling to tackle a massive forest fire that has engulfed around 150 square kilometers. Emergency services have been trying to contain the blaze that has already claimed the life of one person. Around 1,000 people have been evacuated from the affected area northwest of Stockholm.
Efter att skådespelarparet Kenneth och Anja tvingades fly för livet i en roddbåt, åker de hem till släktingar utan att veta hur det har gått för deras hus. Och katten Blixten.
Och sen när vi åker hem därifrån så ringer telefonen, och då är det räddningstjänster som ringde och sa: hej du, jag står utanför ditt hus. Alltså, det finns inte en möjlighet. Jo, men har inte du sån där kombinationslås på din dörr? Jo. Ja, men då är det väl ditt hus. Då har du en katt som springer omkring här. Och, ja, men då är det väl ditt hus. Ja, men jag måste tyvärr meddela, sa han, att nummerskylten bak på din bil har smält och ramlat av. Så allting fanns kvar, både bil och hus och katt. Så det var en enorm lycka, så att vi bara, så fort vi kunde så stannade vi. Vi körde in i skogen och ställde oss och grät bara. Det var en lycka.
En vecka efter den svarta måndagen när Reine räddade zoologerna är hela branden under kontroll. Men arbetet är långt ifrån över. Marken brinner fortfarande, och kvar i skogen finns uppemot 70 mil brandslang. Stefan Svensson väntar fortfarande på ett definitivt besked om vad som har hänt med hans bror.
Det är ingen som hör av sig eller ringer eller säger någonting. Vi vet liksom ingenting om någonting egentligen, och vi får ju liksom inget bekräftat på att det är han som är avliden, utan det går, veckorna går och tiden går liksom, och vi, ja, skogsbranden blir släckt och det lugnar sig och så, men att vi får liksom inte veta någonting mer överhuvudtaget. Och sen till sist så tror jag att det är en från polisen som ringer och säger att de inte går att identifiera han med tandkort och annat, för att han är för svårt skadad och liksom att det krävs en DNA-analys då för att fastställa identiteten. Så då åker jag in till polisstationen i Fagersta, och de tar sån här svabbning i munnen då med efter DNA, så att de ska samköra oss då. Räkningar kom och allting liksom löpte på som vanligt, som att han bor i livet liksom, för det var liksom ingenting som var konstaterat. Så vi kunde ju inte begrava han heller då på flera månader, för i och med att dels hade vi ingenting att begrava i och med att han var på rättsmedicin och så. Och sen att man inte hade fastställt att det var han. Så liksom allting drog ut på tiden.
I Västmanlands skogar brinner det i nästan 9 månader. Det brinner i marken, växter, mossa och till och med själva jorden. Där det tidigare varit kilometrar av tät skog är det nu grå svart mark. Elden har slukat allt i sin väg. Reine Ullén får stanna i en sjukhussäng i Linköping i flera månader. Ansiktet och fötterna har klarat sig, men från axlarna ner till anklarna så har han tredje gradens brännskador. Han tvingas leva med klåda och återkommande hudtransplantationer. Men det är inte den brända huden som är värst.
Jag kommer ju alltid få bära med mig det här. Och sen när vi bor i samma by, han bodde ju också här i Söderberke. Och alla kände Robban i Söderberke. Och Robban var ju sådär, han var ju snäll. Och behövde man hjälp, då ringde man till Robban. Och han har jobbat flera åkare här i Söderberke också. Så alla känner ju honom. Det, ja. Nej, men det är sånt där, det kommer jag bära med mig resten av livet.
Branden utvärderas i ett flertal rapporter och det riktas skarp kritik mot räddningsarbetet. Regeringens särskilda utredare, Aud Sjöqvist, berättade i Studio 1 om vad de kommit fram till.
Det gick ju illa därför att man gjorde fel från början. Från början var det här en vanlig brand även om vädret var extremt. Och det är ju det man ska ta höjd för när man larmar ut. Och man kan inte ha exakt samma beredskap i hela landet. Men är man räddningstjänst i ett område där det finns mycket skog, då tycker jag faktiskt det är rätt rimligt att kräva att man har de här kunskaperna.
Hon kritiserar också att brandbilarna kom fram till branden en timme efter att den startade. Uppskattningsvis 40-45 minuter senare än förväntat.
Det hade varit eldningsförbud. Det var knastertort. Och då behöver man inte vara varken brandingenjör eller Einstein för att förstå att det är fruktansvärt allvarligt när det inte händer något under den här timmen. Och när man förstår att man har kommit fel, att man då inte drar på ytterligare resurser, det gjorde man inte.
Anledningarna till att brandbilarna kommer fram först efter en timme är flera. Bland annat brister kommunikationen mellan SOS Alarm och räddningstjänsten kring koordinaterna för branden, och det bidrar till att de kör fel. Dessutom leder brandbilarnas GPS in dem på fel skogsväg. En del av kritiken handlar om hur räddningstjänsten hanterade situationen den första dagen. Då var Fredrik Eriksson räddningsledare på plats.
Jag var väldigt, väldigt kritisk till min egen insats från början. Så här i efterhand så har jag konstaterat att med den kunskapen som vi och väldigt, väldigt många räddningstjänster i Sverige hade om skogsbrand och med de förhållanden som var, hur skogen såg ut med det vädret som var och så vidare, så vi gjorde det bästa vi kunde utifrån den situationen som var.
Första gången jag hörde om den där branden sitter jag hemma och har semester i soffan och tittar och följer den här branden via tv framförallt.
Åklagaren Christer Sammens har precis kommit tillbaka från semestern när fallet dimper ner på hans bord.
Ibland när man sysslar med såna här saker så tänker man, herrejävlar på ren svenska. Tänk så många människor som har blivit påverkade och berört och varit engagerade i detta, i denna brand.
4 år senare väcker Christer Sammens åtal. Han menar att 2 företag är ansvariga för att det började brinna.
Det hade varit en lång period av extrem hetta. Det var oerhört torrt i markerna. Det var lådde eldningsförbud i alla kommuner i Västmanland och kanske på fler ställen i Sverige. Och då hade jag som utgångspunkt att om man då kör med markberedare och arbetar vid den där tiden, så menar jag, och orsakar en brand, så menade jag då i första hand att detta var oaktsamt.
Markberedaren som startade branden ägdes av Magnus Blom. Han driver bolaget MB Skog som utförde jobbet på kalhygget på uppdrag av ett av Sveriges största skogsbolag, Stora Enso.
Och då ansåg jag att Stora Enso är de som har så att säga beställt arbetet och MB Skog då är ju de som utför det här. Det är liksom David och Goliat här. Goliat får väl vara Stora Enso och David det är väl den lilla entreprenören i det sammanhanget, då kan man ju beskriva. Som är alldeles, han har sin bror som hjälper så ytterligare någon anställd. De kör med den här maskinen då. Och då menade jag då i första hand att båda måste därför vara ansvarig för det här.
Stora Ensos dåvarande vd Martin Holmgren förklarar i P1 Morgon varför de tycker att ansvaret ligger på underentreprenören.
Enligt våra rutiner, våra säkerhetsföreskrifter, så går det till så att det är den lokala entreprenören, den som finns på plats, de som är fullblodsproff som håller på med det här, som gör de här bedömningarna och avgör. Och vi förlitar oss på det. Vi har stort förtroende för våra entreprenörer och de är väldigt, väldigt riskmedvetna. Sen har vi en dialog mellan entreprenörerna hos oss och oss som uppdragsgivare givetvis. Men ansvaret ligger hos dem som är bäst skickade att göra de här bedömningarna.
Under entreprenören Magnus Blom ger nu för första gången sin bild av händelsen.
Det kom som en överraskning. Jag trodde väl inte riktigt att det var sant. Det var väl... Jag må ju vara den första i Sverige som blev åtalad för en sån här brand. Det framkommer väl ganska snart att det är för att branden var så stor. Med största sannolikhet var det vi som startade branden. Så är det. Men alla bränder är små från början.
Magnus vet att det var hög brandrisk den där dagen och att skogsmaskiner kan ge upphov till bränder. Men han menar att de hade vidtagit försiktighetsåtgärder genom att till exempel ha med sig 100 liter vatten.
Jag tycker vi är väl förberedda att brand kan uppstå. Alltså, vi är ju beredda på det. Vi åker inte ut med förbundna ögon och bara kör.
När tingsrätten prövar fallet frias Stora Enso helt och MB Skog blir det enda bolaget som döms för att ha orsakat den stora skogsbranden.
Även hovrätten friar Stora Enso från ansvar för den stora skogsbranden i Västmanland 2014 när en person från Dalarna dog och en annan skadades allvarligt.
MB Skog döms för grov allmänfarlig vårdslöshet och får en företagsbot på 2,5 miljoner kronor.
Ja, domen säger ju att MB Skog ensam är ansvarig för hela branden. Från den lilla branden som startades tills den tar slut. Det tycker jag känns orimligt.
Magnus tror att det var hans markberedare som startade branden. Men tycker inte att det bara är hans ansvar att branden blev så stor.
I efterhand kan man väl ångra vissa beslut så. Men... jag tycker det fanns fler inblandade där.
Under rättegången förhördes en helikopterförare som sa att han hade blivit hemskickad fast han hade kunnat fortsätta släckningsarbetet den kvällen.
De grövsta tycker jag är just det när man sänder hem en helikopter som har 1,5 timme kvar att släcka.
Efter branden får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att komma med förslag på hur krisberedskapen kan förbättras. Leif Sandahl är brandingenjör på MSB.
Det tydligaste kanske det är ju att MSB har blivit mer operativ. Vi gör alltså dagliga riskanalyser och prognoser och tittar på prognoserna framöver hur brandrisken blir och placerar också ut resurser, speciellt de flygande där vi ser det är mest angeläget att ha dem. Men även på marken har vi resurser som flyttas runt vid behov. Och det som inte syns men som finns också uppbyggt är ju alltså att vi har förstärkt så att kommunerna kan få stöd med ledningsfunktioner och stabsarbetsfunktioner för att kunna hantera en olycka och leda den, vilket ju är det som är så att säga hjärtat i en verksamhet för att det ska fungera.
När skogsbranden summeras har insatsen kostat minst 1 miljard. En person har blivit allvarligt brännskadad och en person har omkommit. Flera bostäder har försvunnit i lågorna och skog för flera 100 miljoner har brunnit upp.
De förhållanden som krävs för att skogsbränd ska starta kommer att bli vanligare i framtiden.
Jenny Axén är hydrolog på SMHI och har varit med och skrivit 2 rapporter som handlar om risk för brand och torka.
Ur liksom brandriskperspektiv sett, alltså bara när vi pratar bara antändning, liksom, då skulle jag säga att det är ganska stor risk att vi kommer se fler skogsbränder. Och det är på grund av att vi står inför, eller vi är redan i en klimatförändring som kommer innebära högre medeltemperatur, skulle jag säga. Det kommer också innebära fler extremväderhändelser. Men sen beror det också på hur samhället förbereder sig för det här.
Skogsentreprenören Magnus Bloms bolag MB Skog har gått i konkurs. Men han jobbar fortfarande i skogen. Och markberedaren får oftare stå parkerad.
Det är betydligt mer respekt för väder och vind. Framför allt är det väl vinden som har en jättestor respekt för. Och vi står mycket mer än tidigare. Det är stor skillnad nu.
Stora delar av skogsbranschen har förändrat sitt arbetssätt och blivit mer säkerhetsmedveten vid brandrisk.
Men direkt efter branden gjorde ju skogsbranschen om sina rutiner ganska rejält. Det var lite mer uppstrukturerade samråd som dokumenteras och så vidare. Men även om man är två besluter om en åtgärd, så är det i de allra flesta fall, beroende på vilken man kör åt, så är det i alla fall entreprenören som är ansvarig om det skiter sig.
2016 görs det brandhärjade området om till ett 6000 hektar stort naturreservat. För lastbilsföraren Roberts anhöriga går tiden efter branden långsamt. Efter ett tag får storebror Stefan obduktionsrapporten och andra dokument hemskickade. Genom dem försöker han skapa sig en bild av Roberts sista timmar i livet.
Han har ju legat där ganska många timmar mitt i brandområdet, så att det har ju liksom satt sina spår på kroppen. Så det är väl jobbig läsning. Samtidigt så konstaterar han väl att han antagligen, han hade inte så mycket rökgaser i kroppen och så att han har väl antagligen bara dött ganska snabbt då och så. Och det är klart att det var jobbigt. Det är liksom, man har en bror och han försvinner bara helt plötsligt. Liksom. Man tänker att man är 5 år äldre, att man ska inte missa sin lillebror. Och framförallt inte i en skogsbrand i Sverige 2014. Det liksom fanns inte på kartan att det skulle kunna hända. I början var ju allting bara en chock. Liksom. Man förstod ju ingenting riktigt. Att man kunde inte ta in riktigt att det hade hänt och att det var definitivt att man aldrig mer skulle få träffa honom. Utan det var liksom som i en film på något vis. Det var liksom svårt att förstå.
Det är fullt i Söderberke kyrka när det har blivit dags att ta farväl av Robert.
Det var en fin begravning. Spelade lite musik som han tyckte om. Han tyckte om mycket svensk musik. Så det var, vi spelade Kenta.
Jag hann ju precis komma hem. Samma vecka som jag kom hem så var begravningen. Och det var tufft liksom. Men jag beslutade att jag måste gå dit. Och när vi kommer dit då, kyrkan fullsatt, alltså var och varannan kort del av Söderberke var där. Och då kom de här skuldkänslorna igen, liksom att jag kände liksom så att alla bara satt och tittade på mig, att man liksom, att det är mitt fel att vi sitter här idag. Och jag såg föräldrarna liksom där framme vid kistan och sådär, och ett jättefint kort på Robban i en lastbil, och det var så tufft. Men sen var begravningen slut och det var en pers. Och sen går vi ut där och så kommer alltså folk fram till mig och klappar mig på axeln och kramar om mig liksom, och fy fan vad du är stark som har gjort det här liksom. Det här var starkt gjort att komma hit. Och sen gick det några veckor och så var det alla helgorna helgen. Och jag sa det till Camilla att vi nu går upp och sätter vi ett ljus i minneslunden för Robban. Så ser jag liksom ett ljushav på kyrkogården och tänkte liksom, fan, nej, tänkte det kan aldrig att de har fått ner Robban i backen liksom. Jag gick i alla fall dit, eller stupplade dit och tittade, och här sitter ett litet träkors och det står Robert Svensson på, och bredvid honom på höger sida där alltså ligger två också yngre grabbar som omkom i en trafikolycka för några år sedan här från Söderberg. Sen till vänster om Robban, där är det en tom plats. Så en plats där mina hjärnspöken säger att det skulle jag ha legat. Då bröt jag ihop ordentligt, för då insåg man liksom hur nära det var.
Du har lyssnat på P3 Dokumentär om skogsbranden i Västmanland av Julius Bengtsson och mig, Sofia Sidén. Producent var Rosa Fernandes och slutmixen gjordes av Adam Samuelsson. Intervjun med Camilla Ullén är gjord av Johan Thorén för P4 Dokumentär och SOS-samtalet kommer från SOS Alarms podd Samtal på liv och död. Programmet producerades 2021.